I onsdags den här veckan uppmärksammade vi minnesdagen över förintelsen. Många i vår församling är överlevande. Och barn och barnbarnen till överlevande och de överlevande själva berättar att såren och menen efter lidandet där man berövades sitt människovärde finns kvar långt efter befrielsen och ibland livet ut. Och även för israeliterna som just hunnit undan Egypten och farao så ligger det en lång mödosam väg framför dem från slaveriet till frihet. En av många saker de förlorade under farao var just tillit och förmågan att kunna lita på andra. Vi läste den här shabbat om hur folket gick över Sävhavet när Sävhavet delades. Och hur de sen började sin långa, långa väg, vandringen mot det förlovade landet. Och vi läser också om det gudomliga manna och om shabbat. Och båda är försök från Guds sida att återställa förmågan att lita på. Att lita på någonting, på någon, på varandra. Och på så sätt ger de förmågan att återbygga relationer. Eftersom relationerna bygger på ömsesidigt förtroende. Bara dagar efter befrielsen från slaveriet så läser vi hur folket för första gången började muttra och klagar mot Moses. Eftersom de är hungriga och törstiga. Och Gud svarar genom att försörja dem med vatten. För första gången så upplever folket att Gud är inte bara en stor kämpe och en befriare utan också i allra högsta grad en försörjare. I kapitel 16 i vers 2 kunde vi läsa hur de klagade. Om vi ändå hade dött i Egypten där vi satt vid köttgrytorna och åt oss mätta av bröd. Du, med sina Moshe, du har lett oss i öknen så att vi svälter ihjäl. Och i en midrash, Shemot Rabba 16:4, läser vi att när de var i Egypten så upplevde de att en egyptier skulle gå in i öknen, ta en get eller ett får, slakta det, koka det och äta upp det, medan israeliterna fick se på och inte fick någonting. Och hur kommer Midrash på det? Jo, eftersom man läste texten väldigt noggrant. Lägg märke i stället 16:2. För där står det. Där vi satt vid köttgrytorna och brödet räckte till för oss. Ja, det står att de satt vid köttgrytorna. Det står inte att de åt av dem. De fick bröd och fick se på hur egyptierna hade fest. Michael Walzer, en politisk filosof, skriver: slaveriets hus var också ett land av överflöd. Ingen regim är bara förtryckande. Den är också attraktivt samtidigt, för det är det som är en regims makt. Vad han menar är att folket hade en skev minnesbild av livet i Egypten. Rädsla och osäkerhet kan förändra hur vi ser verkligheten och hur vi minns det förflutna. Folket hade blivit exploaterat och förtryckt i generationer i Egypten. De skrek till Gud. Men bara några veckor senare efter befrielsen så hade redan en rosa slöja av nostalgi börjat lägga sig över deras minnen. Walter Brueggemann, en känd bibelforskare, pekar ut att Egypten var känd som ett regim som brutalt förtryckte och utnyttjade människor. Men ingenting av detta nämns här när folket klagar, utan det är enbart köttgrytorna man minns och brödet. När det kurrade i magen, en existentiell ångest överkom israeliterna. Och kanske minnena från tidigare svält lurkade någonstans i deras undermedvetande och de kunde inte längre tänka klart. Rädsla för överlevnad och den omedelbara oron för mat slår ut alla långsiktiga drömmar om frihet och välstånd, skriver Brueggemann. Gud blir inte arg utan han bara ordnar fram brödet från himlen, det vill säga manna. Manna på arabiska är faktiskt ett ganska känt fenomen i Sinaiöknen. Det händer då och då att under månaderna juni och juli så kommer en slags honungssekret från olika insekter som ser ut som små kristaller och som lägger sig på ytor. Och de används än idag som sötningsmedel av beduinerna. Och den kommer varje dag och det här mannat som nämns i Bibeln och den kommer att försörja folket under alla de långa åren som ligger framför dem. Men det kommer också med en inbyggt verktyg för självkontroll. För oavsett hur mycket man samlar, i slutändan så kommer alla att ha samma mängd. Precis så mycket som de behöver. Dagsbehovet. Inte mer och inte mindre. Det är det som verserna 17 och 18 beskriver för oss i kapitel 16. Och mannat måste ätas på samma dag. Det går inte att spara den. Den som försöker spara någonting kommer på morgonen att hitta att den har ruttnat. Men på fredagar då skulle folket gå ut och samla dubbla mängden. För Gud sa att ingen manna kommer att falla på shabbat. Och det är här vi också lär oss att Gud också ger gåvan av shabbat. Den sjunde dagen, som tidigare var Guds vilodag, det är så den blev känd för oss från första Moseboken. Men nu ges den som en gåva till folket. Shabbat ges som en gåva till Am Israel. Israel ber om mat. Israel ber om näring. Och får den av Gud i tvåfalt form. I form av fysisk näring genom manna. Och i form av en andlig näring genom shabbat. Det är Guds stora utbildningsprojekt. Det är Guds EFI, Education for Impact. Gud testar Israel. Kommer folket att ha tillit? Kommer folket att lita på att på shabbat kommer det ingen manna? Men det finns tillräckligt mycket på fredag för att samla på sig för två dagar. Och kommer folket att lära sig att dag för dag lita på Gud och lita på varandra? Och Ibn Ezra, den stora medeltida filosofen och Torah-kommentatorn, han skriver i sin kommentar till vers 4 i kapitel 16 att Gud testade Israels förmågan att vara beroende. Vara beroende av Gud varje dag. Att vara beroende av någon kan vara svårt. Speciellt om man har varit förtryckt. Speciellt om man har varit utsatt för exploatering och för grymhet. Det är då man tappar tilltron. Men Ibn Ezra skriver att det här var Guds försök att lära människorna hur en normal, en sund relation ser ut. Där det går, där det inte är farligt att vara beroende av någon annan. Utan det går att vara beroende av någon utan att det samtidigt betyder att man blir utnyttjat eller förtryckt. Men att överge misstankar och lita på någon är svårt. För ett folk eller en människa som har varit förtryckt är misstänksam. Och det är inte konstigt att människorna vägrar ingå i ett förhållande där de måste lita på någon. Det är någonting som måste lära sig på nytt. Och att lära sig stå på egna ben efter ett liv i förtryck betyder också att lära sig kunna lita på andra och samtidigt att lära sig kunna ta risker. Vi kommer att se hur det här fortsätter att utveckla sig. Hur folket kommer att nå nya höjder av andlig fullkomlighet, men även lite då blir skakat av misstro och klagomål. Toran beskriver den långa och minst sagt mödosamma färden från ett destruktivt beroende tills upptäckten av en livsbejakande och ömsesidigt baserat förhållande. Jag kan själv kan inte vara sista steget i en människas utveckling, utan det är en fas i ett litet barns uppväxt. Steget till vuxet livet och steget för folket är att hitta konsten att kunna avväga mellan jag kan själv och kunna säga jag behöver din hjälp. Shabbat shalom.